Ja, den funkar. Ja, bra. Här är något nytt för mig, så det är spännande. Och så. Tack för sången, Arne. Fantastiskt. Verkligen. Idag har vi temat Jesu dop. Peter Delander heter jag också, för dem som undrar. Det har du sagt, men jag tänkte bara säga. Jag har aldrig predikat här, så det känns väldigt spännande att stå inför er alla. Och må Gud vara med er och mig. Jag behöver det. Vi ska ha temat Jesu dop idag. Så jag ska läsa texten från Matteus. Nu händer något. Texten från Matteus 3 och vers 13-17. Där står det så här. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himmelen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himmelen sa, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Tänk er Israel cirka 2000 år sedan. 35 grader i skuggan. Sol. Jesus har gått en lång vandring från Galileen till Judén för att döpas av Johannes. Det är jättemycket folk samlade, för Johannes döper många till omvändelse. Han predikar omvändelse, att man ska vända sig till Gud, vända sig bort från syndiga och felaktiga gärningar. Och Jesus kommer där, har gått den här långa vandringen, torr och trött. Kliver ner, döps av Johannes. Jesus hade ingen synd, han behövde inte omvända sig. Men han låter sig döpas där, kliver upp. Men tänk dig, han kommer torr och svettig och dammig. Döps i svalkande skönt vatten. När han kliver upp så kommer Guds ande bara över honom. Så starkt. Som en duva faller över Jesus. Vilket fantastiskt. Vilket tillfälle. Vilken start på Jesu tjänst. Folket är samlade. Liksom alla undrar, vad är det här? Johannes tvekar, vem ska han döpa? Han döper Jesus. Och Guds ande kommer ner som en duva. En röst hörs från himlen. Detta är min älskade son. Det är en fantastisk tillfälle, dopet. Och så jämför vi med mitt dop. Flahult, sommaren, när var det? Jag var 14 år, jag kommer inte ihåg vilken sommar det var ens. Kall sommardag. Sista dagen på bibelskola på sommaren. En sjö som heter Flaten. Det är blåsigt och dimmigt. Problemet med den här sjön är att det är långgrunt. Så vi får gå 400 meter ut innan vi kommer så att man kan doppa oss. Och familjerna som har samlats står vid stranden och sjunger, jag har beslutat att följa Jesus. Om och om igen. Det tar ju några tag för oss att komma dit. Och sen så står jag där tillsammans med två andra ungdomar och döps. Och jag är så här, det är väldigt kall av mig, så jag får gula fingrar när det är kallt. Och så står vi i 14 gradigt vatten. Och så doppar de ner mig. Och så kommer man upp. Och så ska man gå när det blåser och man har den här kalla blöta på sig de här 400 meterna tillbaka. Sakta. Och så man ska gå med värdighet också. Och så går man där. Och man tycker, vad är detta? Liksom? Vad är detta? Och så kommer man upp. Och sen så står alla folk där jätteglada när man kommer. Och klappar om han och säger grattis, grattis. Och jag bara fryser, vill bara in. Olika upplevelser av dopet. Men det är inte den upplevelsen av dopet som är det viktiga. Det är kärnan i dopet. Vad betyder det? Vilken betydelse hade dopet? Och jag förstod kanske inte fullt ut vilken betydelse dopet hade för mig då. Alla kom och sa grattis och jag tänkte, varför det? Varför gratulerar de mig? Det förstod inte jag riktigt då. Jag tyckte det som jag hade bestämt mig för att jag ville följa Jesus. Det var det liksom. Det var ett beslut och så. Nu så går jag på det. Så säger alla grattis och jag stod och frös och tyckte det här var inte så bra liksom. Så det finns olika upplevelser, men vilken betydelse dopet har för oss. Men här, i dopet så blir man renad och förlåten. Vi begraver den gamla människan. Jag, 14 år gammal, visste mycket väl att jag hade gjort massa fel. Jag visste mycket väl att jag var en syndare och behövde Guds nåd. Och här fick jag lägga bakom mig det. Och säga, från och med idag, Herre, då vill jag följa dig. Från och med idag, Herre, så vill jag följa dig oavsett vad som händer i mitt liv. Hur det än ser ut, även om jag blir mobbad när jag kommer till skolan. Jag hade haft 2-3 år av konstant mobbing i skolan innan dess. Jag hade blivit frälst 2-3 år innan dess. Så det som hände direkt när jag blev frälst, det var att jag blev mobbad i skolan sen. Och fick kämpa i flera år. Men här, någonstans hade Gud arbetat med mig under den sommaren. Och så hade jag kommit till den insikt att jag vill följa Jesus. No matter what. Oavsett vad. Det får kosta vad det kostar vill. Jag vill följa Jesus. Och så tog jag beslutet att låta döpa mig. Och det beslutet, det insåg jag att det här är ett beslut för livet. Dopet beskrivs ju i Bibeln både som att man begraver den gamla människan. Men också att det är ett förbund vi ingår med Jesus. Ett förbund med Kristus. Och precis som när man gifter sig så lovar vi varandra trohet, evig trohet. Men ingen gifter sig och tänker att om några år ska jag skilja mig. Alla gifter sig och tänker att vi vill leva tillsammans resten av våra liv. På samma sätt så är det med dopet när jag tog ett sånt här beslut. Att jag vill följa Jesus oavsett hur det ser ut. När det är en torr och tråkig dag eller när det känns tungt eller när jag känner att Gud är långt borta. Så har jag faktiskt tagit det beslutet. Och då insåg inte jag när jag var 14 år hur viktigt det här beslutet var. Men jag har kunnat se tillbaka på mitt liv nu. Och se hur det här beslutet har burit mig. För mig var det ett beslut tydligt. Nu finns det ingen återvändo. Det var därför jag var allvarlig när jag kommer upp. Inte bara för att jag var frusen. Men jag var allvarlig för att jag insåg att det här är på allvar nu. Nu är det på riktigt. Det är jag och Jesus. Dopet är en sån viktig betydelse för oss. Det är inget vi gör över en hast. Utan det är ett beslut som kan stå hela livet. Och jag insåg då kanske att ingenting kommer vara sig likt. För Jesus när han lät döpa sig så var ingenting sig likt. Han döpte sig inte för omvändelsens skull. Utan som ett föredöme för oss. Att visa på vägen och vandra. Men när han döpte sig så påbörjades hans tjänst. När han döpte sig så plötsligt så var det 30 år av att ha lärt sig upp av pappa att snickra. Det var det han kunde, han snickrade. Jag tänkte, han var en medioker snickare. Nej, han kanske var bra med snickare, det vet jag inte. Men tänk er en medioker snickare i Nasaret. Står och snickrar. Och plötsligt så, när han låter döpa sig här nu. Så vet han, hans liv kommer aldrig vara sig likt. Han kan inte gå tillbaka till det han var innan. Jesus, han 3 år senare, eller 3 år efter det så fortsatte han. Hade han en tjänst. Som resande evangelist kan man säga. Reser runt under hela Israel, över hela Israel och predikar Guds rike. Driver ut demoner och botar sjuka. Tänk dig vilket liv förvandling det var för honom. Och jag vet inte, jag upplevde kanske inte den radikala förändringen när jag döpte mig. Jag hade växt upp i ett kristet hem och hade en tro och så vidare. Men jag förstod att ingenting skulle vara så likt. Nu var det jag och Gud. Jag kunde inte tveka längre. Och vandringen började med Jesus där. I dopet är början. Dopet som vi gör är början på vår vandring med Jesus. Sen får det fortsätta och växa och det är fantastiskt. Och det är spännande. Så jag tänker mig att Jesus när han lät döpa sig där. Han kom nog ändå, det var nog inte bara lätta steg utan det var nog en viss bävan. När han skulle gå ner där. Han insåg att ingenting kommer vara sig likt. Jag kommer få spott och spe på mig. För allt jag säger och gör. Och han visste ju att så småningom kommer det här leda till döden på ett kors. Vilken bävan han måste ha känt. Men ändå, vilken spänning. Få gå in i någonting. Få gå in i liksom Guds tjänst för Herren. Det var dopet där. Inledningen i din tjänst. Som fullföljs under resten av ditt liv. I Matteus 3:11. Så står det ju så här. Det är Johannes som vittnar om Jesus här. För när vi talar om Jesu dop. Så är det lätt att tänka på det här vattendopet. Men så här talar Johannes. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Det finns ett dop i helig ande. När Jesus steg ner i vattnet här så sänkte sig duvan över honom. Den helige ande kom över honom. Det finns många teorier om dopet i den helige ande. Och vissa vill inte säga att det finns ett dop i den helige ande. Jag menar att det finns det. Och det spelar ingen roll. Men tydligt är att den helige ande kommer över oss. Den helige ande kom över Jesus. Och den helige ande kan komma över dig. Och många av oss har upplevt hur han har gjort det. Och det kan ske på olika sätt. För Jesus var det, han kom som en duva. Och en röst hördes från himlen. När den helige ande kom över lärjungarna så kom det som eldslågor på deras huvuden. Och de började tala i tungor, tala tungomål som de inte kunde. När den helige ande kom över Saul i gamla testamentet så började han i profetisk extas. När vi pingstväckelsens början så kallades det för att vi klättrade på väggarna. När den helige ande kom över oss. Jag vet inte vad det innebar. Ingen aning. Men det låter ju som att man agerar på något sätt som man kanske inte skulle gjort annars. Troligtvis. När den helige ande kommer över oss så försvinner fruktan från våra liv. Fruktan för vad människor ska tycka, vad bänkgrannen ska tycka. Det är min upplevelse av när den helige ande kom över mig. Jag fylldes av en sån glädje. Sprudlande glädje. Jag som aldrig ställde mig inför människor. Ställde mig upp och började vittna om hur Gud är underbar och har fyllt mitt liv. Och den helige ande kommer och rör vid oss. Då rör det runt. Då står vi inte bara. Det kan uttrycka sig olika sätt. Den ena gråter. Den andra skrattar. Men den helige ande kommer över oss. Och det vill han göra. Och det kan ske på olika sätt som jag sa. Det är olika. Det beror på Gud. Han är en personlig Gud. Han möter oss personligt. Den personlighet du är. Och det som passar dig. Han våldför sig aldrig på någon. Han kommer och möter dig som du behöver. Och det kan ske på olika platser och olika tillfällen. Jesus skedde det när han döpte sig. Lärjungarna så skedde det inte då. Det skedde när de satt i ett bönerum och bad ihärdigt. Då kom helige ande som eldstungor. För andra i Bibeln, i apostlärningarna, ser vi många gånger att en helige ande faller över människor när de söker förbön. Och någon lägger händerna på dem så faller en helige ande. När Saul kom i hänryckning, då var det när han bara stötte på några på vägen. Plötsligt så kommer. Jag har hört om människor som har fyllts av helig ande på toaletten. Gud har ingen begränsning. Det är så lätt att vi knyter det till platser eller någon viss liksom, sätt hur Gud ska röra vid oss. Så här gjorde han för den personen, så här måste han göra för mig. Men det står, nu har jag inte bibelordet i huvudet här, men det står att det kommer en tid när folket pratar om att när Jesus går in i den samariska byn så säger de hur är det? Judarna säger ju att Jesus ska komma, eller säger att Messias ska komma, uppenbara sig vid templet. Och då säger Jesus, det kommer en tid när sanna gudsbedjare inte ska be, de ska be överallt och i ande och sanning. Att det inte är knutet till en plats eller till ett sammanhang. Utan det har med att han kommer över oss enskilt. Vi får öppna oss för det. Så det är olika platser, olika tillfällen, och det spelar ingen roll. Men varför ska då den helige ande komma över oss? Varför var det så otroligt viktigt för Jesus i dopet se till situation här att han fick den helige ande? Det är för att han skulle påbörja sin tjänst. Han hade aldrig kunnat gå ut och göra det han gjorde om han inte varit fylld av den helige ande. När han talade så skedde något. När han sa, var det ljus? När Gud sa det så blev det ljus. Det är bara genom Guds ande som den kraften kommer. Den helige ande som vi får. Alla får den helige ande när du låter döpa dig. Det är en gåva du får. Men vi kan om och med låta oss fyllas av den helige ande. Den helige ande benämns som hjälparen i skriften. Hjälparen på grekiska parakletos. En parakletos var var namnet på en snubbe, eller på säga, en person som var med i den romerska armén. När romarna skulle ge sig på och slåss mot Kartago, eller med vilket var den var för nation de skulle slåss, så var det så att de hade en man eller någon som ställde sig och som kallades för parakletos. Han ställde sig inför Herren och så uppmuntrade han dem och så sa han: ni är bäst. Ni kommer spöa dem. Ni har de bästa vapnen. Ni har den bästa utrustningen. Ni har den bästa utbildningen. Ni kommer inta Kartago. Ni kommer inta Spanien. Ni kommer inta det här. Och så uppmuntrar han och så peppar han dem. Och sa: det här, det kommer ni klara av. Det här kommer ni fixa. Var inte rädda. Var inte oroliga. Ni fixar det. Ni är bäst. Vi är ju romare. Så gjorde han. Precis på samma sätt är den helige ande inom oss. Och han vill uppmuntra oss. Han vill ägga oss. Han vill säga: kom igen. Kom igen nu, det är inte så farligt. Tänk, och nu ser det mörkt ut, men du ska se det bli ljust. Den helige ande är där för att uppmuntra vårt inre. Han är där för att lyfta oss från ljus till mörker, från mörker till ljus, förlåt. Han är där för att vända det som känns som omöjligt. Hur många har sett filmen Braveheart? Det var få faktiskt, jag är förvånansvärt få. Men det är för att vi är lite äldre här. Hade det varit mer i min ålder, då hade förmodligen alla räckt upp handen. Och då hade jag också ställt den här frågan: hur många har läst hela Bibeln? Och så hade vi kanske fått färre händer. Och då hade jag tänkt att ge en liten pik om det. Men nu gör jag inte det. För vi är så många här som har läst Bibeln och också få som har sett Braveheart. Men jag kan ju berätta lite om Braveheart då, som jag har sett. Det är en film som handlar om en man som heter William Wallace. Frihetskämpe för Skottland. Han ville rädda skottarna från England som hade tagit över och intagit Skottland. Och då är det så här att vid ett tillfälle så står han med sina 400 man. Skottar i kiltar. Glada hågar. Och så ska de möta den engelska armén. Och sen så breder den ut sig. De är 400 och så breder det typ 2000 engelska soldater upp. Och de har riddare med stora lansar och pansar. Och de här stackars männen börjar skruva på sig. Liksom. Kanske dags att vända om. Och William Wallace kliver då framför den här herren. Och så börjar han uppmuntra dem: vi ska inta den här staden. Vi ska spöa de här engelsmännen. Vi fixar det. Vi ska slåss för frihet. Och så börjar han där proklamera hur de ska inta det här. Och så plötsligt börjar modet växa hos de här männen. Och de börjar känna: yes, nu gör vi det här. Nu fixar vi det här. Precis som en sån här paraklet och ställer han sig där. Och då, men så kommer ju då de här engelsmännen se att nu börjar de ju rusta upp. Då börjar de så här, och börjar de slåss med sina vapen. Dun. Vi ska ta det. Fast de är 400 och de är 2000. Engelsmännen skrattar lite grann. Och så skickar de första pilsalvan. 500 pilar. Minst 2000 kanske. Och de här stackars människorna, de här stackars skottarna står ju där och bara upp med sköldarna. Ja, och kanske mängder av dem dör, får pilar i sig. Vad gör de sen? Tänk dig, fyllda av mod som de ändå var. Då ställer de sig, lyfter upp kilten, visar rumpan för engelsmännen. Tänk dig vilket mod! Tänk dig vilket mod. Men det kunde man bara göra genom att ha fått fylld av det här modet. Precis på samma sätt kan vi få fyllas av mod av den helige ande. Det betyder inte att jag går och visar rumpan för någon. Men det betyder att jag vågar göra det där som jag inte hade vågat göra annars. Jag kanske vågar ta det där samtalet med min granne som jag inte hade vågat ta. Jag kanske vågar ta det här, våga säga till min sjuke arbetskamrat, ja, men får jag be för dig idag? Det kan den helige ande uppmuntra oss till. Så låt oss fyllas av den helige ande så att fruktan förjagas och vi vågar gå på den väg som Gud kallar oss till. Låt oss fyllas av den helige ande. Det står i Efesierbrevet 5:18. Om ni vill kan ni vända dit, annars läser jag. Det gör jag ändå kanske. Efesierbrevet 5:18. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande, står det. Vi kan låta oss uppfyllas av ande. Det är alltså någonting aktivt vi gör. Vi låter oss uppfyllas av ande. Och det är många gånger så svårt för oss svenskar framförallt. Som svensk är vi ganska mycket med slipsen upp så här. Vi sitter på bussen. Ja, vi sitter folk bredvid oss, men vi pratar inte med dem. Vi har våran grej och vi liksom uttrycka känslor eller vara lite galen. Jo, men det kan vi göra när vi går på fotbollsmatch. Men låt oss uppfyllas av ande. Jag menar, det är liv och sanning att vara fylld av Gud. Det är, alltså, att vara frälst är helt fantastiskt. Vi har den bästa gåvan. Alltså det bästa i livet, det har vi. Det kan ju frimodigt säga. Men vi som kyrklighet är många gånger så här. Ja, jo, det är, vi är så fina och snälla. Vi har det rätt bra och så där. Och jag tycker nog att det skulle vara bra för dig att få det så bra också. Men vi har så mycket att ge. Vi har så mycket att ge. Låt oss fyllas av ande så vi vågar ge ut det. Låt oss var och en göra det. Jag behöver det så mycket mer. Jag felar så många gånger när jag kommer till jobbet. Jag önskar varje dag när jag går till jobbet, nej, inte varje dag, men nästan varje dag ber jag Gud att Herre hjälp mig, ge mig frimodighet. Att vara där och tala med mina arbetskamrater. För jag misslyckas dag efter dag. Men Herre kom, fyll mig så jag vågar dela någonting mera. Lärjungarna, varför som sagt vi ska fyllas, det är för att vi ska kunna utföra tjänsten. Lärjungarna kunde ingenting göra innan dess, innan de blev fyllda av anden. Då satt de i övre salen och bad och gömde sig för romarna. Men när Guds ande kom, vad hände då? Jo, då plötsligt så sprängde evangeliet fram och tusentals blev frälsta första dagen i Jerusalem. Det är fantastiskt. Alltså, längtar vi inte efter att tusentals ska få bli frälsta här i Södertälje? Jag längtar efter det. Jag längtar efter att se Ronna där jag bor. Se människor komma till tro. Det är många troende där redan. Men tänk dig alla dessa muslimer. Tänk dig att få möta Jesus. Tänk dig att få se att liksom det blir något som lever på riktigt hos människor. Alla dessa alkoholister som finns i området. Människor som är försupna. Jag får se dem fyllda av helig ande. Och få bli av med sitt begär. För Herren är ingenting omöjligt. Lärjungarna blev fyllda av helig ande. Så vi har dopet i vatten. Det dop som är början på vår vandring med Jesus. Och vi har dopet i helig ande. Som är kraft till tjänst. Och så har vi dopet i eld. Helig ande och eld stod att Jesus döpte med. Och då talar jag inte om ett dop som är jättetrevligt. Utan talar jag om ett dop som kanske gör ont. Jesus, han visste att han skulle gå igenom lidande när han lät döpa sig här. I Lukas 12:50, vi läser där. Fel bibelbok. 12:50. Nej, vi tar 49:50. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan brann. Men jag har ett dop som jag måste döpas med och jag våndas innan det är över. Jesus visste att han skulle ta lidandets väg. Lidandets väg. Han visste att han skulle få gå igenom svårigheter. Hans vandring efter att han lät döpa sig skulle inte bli en vandring på rosor. När allt folket skulle säga, halleluja, Jesus du är bäst, vi älskar dig. Utan han visste att han skulle möta på motstånd, han skulle få hån och prygel. Och han skulle till slut få dö. På samma sätt kommer vi i vårt liv gå igenom svårigheter. Många av oss har gjort det på olika sätt. Därför behöver vi inte förvånas. I 1 Petrus 4, vers 12-13 står det så här. 1 Petrus 4, sa jag. 12-13. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er istället över att ni delar lidandet med Kristus. Ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Vi går alla igenom olika svårigheter i livet. Det kan vara besvikelser och bitterhet på människor. Människor som har svikit dig. Saker som besvikelser i livet som bara kommer över en. Sjukdom. Skilsmässa. Död. Långtidsarbetslöshet. Det kan vara vad som helst som tynger oss och som blir svårigheter och lidande i vårt liv. Och det här är något som vi alla går igenom på olika sätt. Och det sker ju enskilt, det sker i familjer, men det sker också som hela församlingar och som hel kristenhet, vill jag påstå. Vi har sett i Sverige idag så går kristenheten ner. Hela tiden så tappar vi medlemmar i kyrkorna. Sverige avkristnas sakta men säkert. Och det är en tragik det som händer. Hur vi vänder oss bort som hel nation från Gud. I Zakaria 13, vers 8-9 står det så här. I hela landet, säger Herren, ska 2/3 utrotas och gå under. Men 1/3 ska lämnas kvar. Den tredjedelen ska jag låta gå genom eld. Jag ska rena den som man renar silver. Jag ska pröva den som man prövar guld. De ska åkalla mig och jag ska svara dem. Jag ska säga, detta är mitt folk, och de ska säga, Herren, vår Gud. Jag tror det är en sån här sak som händer i vårt land idag. När Gud han renar och luttrar sin församling. Vi ser hur många tappar tron. Vi ser hur mycket händer. Men Gud vill göra ett verk med de som består, de som är kvar. Han vill finslipa fram det fina och det äkta och det sanna. När Gud renar silver och guld. När man renar silver och guld så hettar man upp det. Så slaggprodukterna ska bort. På samma sätt när vi som församlingar och som kristna sätts under press. Så är det för att det fina och det äkta och det dyrbara i vår tro ska komma fram. Jag ska nog inte stå där, det var bättre här. Dyrbara ska komma fram. Får jag ta den där?
Så.
Det fina och dyrbara ska komma fram. På evangelistveckan för ett antal år sedan så vet jag att det kom en präst. Och jag skulle säga att han profeterade över pingströrelsen. Han läste bibelordet från Malaki 3 och vers 3. Det talar om Gud som ska komma och att han ska rena Levis söner och luttra dem som guld och silver.
Och jag syftar då på pingströrelsen som startade med Levi Petrus. Levi söner ska luttras som guld och silver. Och det är allt de senaste åren, så mycket som det har skrivits om pingströrelsen och om församlingar som vi anknyter till. Så mycket det har skrivits och så mycket i media som har lagts press på församlingarna. Där man har smutskastat. Och så mycket hemskt som har hänt när det blivit saker som är tragiska skandaler inom församlingen. Och har inte vi också luttrats här? Det har vi. Sannoliken har vi det. Så att det här är något som sker, men frågan är vad gör vi med dessa lidanden och dessa svårigheter och sorger som det här är? Frågan är vad vi gör när vi döps i eld. Gör vi som Jesus? När han visste att han skulle stå satt i Getsemane och visste att han skulle dödas på korset. Så bad han till Gud, Herre, låt mig slippa det här. Låt mig undgå det. Men inte som jag vill, utan som du vill. Ske din vilja, bad han. Kan vi be den bönen? När vi utsätts för lidande och svårigheter. Ibland måste man gå genom eld. På olika sätt. För att det rena och det äkta och det sanna ska komma fram. Jag hörde ett vittnesbörd en gång om en kvinna. Hon berättade att när hon var ung flicka så hade hon haft väldiga problem med huden. Hon hade utslag över hela kroppen. Såriga utslag som det blev infektion i. Och det var så jobbigt. Det gjorde ont när man tog på henne och så. Och de behövde alltid tvätta ren de här såren hela tiden. Och det sved ju något så fruktansvärt när de tvättade de här såren på henne. Och hon berättar hur hon vid ett tillfälle så var det så, då var det extra känsligt just då. Men att det var massa infektion och var i de här såren. Och det behövdes tvättas rent. Och hon ville inte. Hon sa, pappa nej jag vill inte. Pappa jag vill inte. Men pappan tog av henne alla hennes kläder. Ställde henne i badkaret. Och mamma stod utanför och sa, men nu kommer jag inte ihåg. Lasse, vad, gör det inte. Och bankade på dörren. Men han låste för att han förstod att det måste renas det här såren här. Och så med tårar i ögonen grät han. Och så hällde han där spriten över hennes sår och tvättade henne. Tänk dig, en far ser sin dotter bara skriker, pappa nej, snälla. Men han gör det ändå av kärlek för att han älskar henne. Jag tror det är så Gud ser på oss. När vi kanske går igenom lidande som vi inte förstår nu. Varför Gud? Så tror jag Gud vill slipa fram någonting vackert och fint. Han vill få fram det där fina, äkta, sanna i oss. Och han säger, jag gråter precis som den här faren. För han ser vår nöd och vår smärta. Min dotter, min son, jag älskar dig. Mina föräldrar var missionärer i Zaire. Och när vi var där ute 81 så föddes min lilla syster. Jag var 2 år gammal och så föddes hon, Anna Esengo. Esengo betyder glädje. Men hon dog 3-4 veckor efter i gulsot där nere. Jag kan inte föreställa mig riktigt den smärta. Jag tror det kanske jag kan föreställa mig nu när jag har en son också. Men den smärta de måste ha upplevt när hon dog där ute. Den sorg och den besvikelse på Gud. Att varför kallar du oss ut hit där det inte finns någon sjukvård som kunde ta hand om henne. Den kanske bitterhet och besvikelse som de upplevde mot läkarna där nere som inte kunde lösa det. För hade hon varit i Sverige så hade hon klarat sig. Men så dog hon där nere. Och mamma och pappa skriver på gravstenen. Herren gav och Herren tog. Lovat vara Herrens namn. Det finns, vi går igenom lidande. Vi kommer aldrig komma ifrån att vi går igenom lidande i vårt liv. Men det finns olika sätt att bemöta lidandet. Bemöta sorgen, bemöta smärtan. Det är det som gör skillnaden. Som gör hela skillnaden. För Gud, när han kallar oss, har aldrig sagt att jag ska ge er ett liv på rosor. Men han har sagt att jag ska hjälpa dig. Jag ska vara med dig alla dagar in till tidens slut. Så det finns olika sätt att sörja. I andra Korinthierbrevet 7:10-11 så står det att en sorg efter Herrens vilja leder till omvändelse och räddning. Men en sorg, världens sätt att sörja, leder till död. Det finns två sätt att sörja. Det finns ett sätt att sörja där det leder till en större överlåtelse, större hängivenhet och större, med smärta förstås, men med en äkthet, när det vänds mot Gud. Men det finns också ett sätt att sörja som leder till död, där vi går in i bitterhet och besvikelse på människor, på omständigheter, där vi får missmod och går under. Låt oss välja att gå den vägen. När vi kommer till en större hängivenhet, större överlåtelse och får bli fyllda av en större glädje. I 1 Petrus 1, vers 6-9 så står det som så. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld. Ja, för att det som är äkta i er tro ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmels glädje. Då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Därför kan vi jubla trots att vi under en tid får utstå prövningar av olika slag. Det låter som att det är helt omöjligt. Men det är därför vi behöver fyllas av den helige ande. Det är därför vi behöver låta den helige ande få uppmuntra oss, få trösta oss. Han är tröstaren, står i ordet. Tröstaren. Och så kan man lyfta oss, man lyfter våra trötta hakor. Han rätar på våra krokiga ryggar. Och han säger, låt oss ta ett steg till. Therese, jag tänkte den här salmen du läste i morse, det var nu i morse, tidigare, 73, från psalm 73, var helt fantastisk. Ska vi se nu, vad hade jag den här? För det handlade just om det. Och det var Gud, för det var inget som vi har pratat om. När mitt sinne var bittert och det sved i mitt hjärta, då var jag utan förstånd som ett oskäligt djur inför dig. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika. Men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Det som är fjärran från dig går under. Du förintar alla som är otrogna mot dig. Men jag har min lycka i att nalkas Gud. Jag tar min tillflykt till Herren min Gud och ska vittna om allt du gjort. Fantastiskt ord. Så låt oss inte fortsätta ha ett sinne av bitterhet och besvikelse. Utan låt oss vara hos Herren och ta del av hans glädje och hans tröst. Låt den helige ande få fylla oss. Vi går tillbaka till... Till sist går vi tillbaka till Matteus 3, vers 13-17, där vi började. Jesus, när han skulle låta döpa sig av Johannes. Vi går tillbaka till det beslut som vi tog en gång. Hur viktigt är det inte för oss att gå tillbaka till det beslut som vi sa när vi sa vi ska följa Herren en gång? När vi möter på svårigheter. När Israels folk stötte på svårigheter och började knota och klaga, så kunde de gå tillbaka och se hur Gud hade fört dem ur Egypten. Ur förslaveriet till ett förlovat land. På samma sätt så kan du se tillbaka på när Gud frälste oss. Därför är dopet så totalt avgörande för våra liv. Vi kan se här var en vändpunkt. Det togs ett beslut som gjorde att från och med nu så är det jag och Gud. Och Jesus, när Johannes skulle låta döpa honom, han visste att han skulle få gå in på en lidandets väg. Och vad sa Jesus? Låt det ske. Jesus svarade, låt det ske. I vers 14. Vad händer sen? I vers 14. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Det här tycker jag är en sån fantastisk text. Steg han genast upp ur vattnet. Han vill direkt påbörja sin tjänst när han lät döpa sig här. Hur många gånger är det inte? Vi vet att Gud lägger en kallelse över ditt liv och mitt liv. Men hur många gånger är det vi tvekar på att stiga upp direkt och göra det? Att Gud har sagt så mycket till mig. Och jag skäms så många gånger inför Gud för att jag inte gör det han säger direkt. När han säger det. Jag går och väntar och dröjer och jag tvekar och tvivlar. Han steg genast upp. Och jag tänker mig att oavsett vilket dop vi än döps med. Om det så är ett elddop. Glidandes dop. Så kan vi ändå, tror jag, stiga upp från detta. Räta på ryggen. Låta oss fyllas av helig ande. Så förjagar han besvikelser i våra liv. Låt er uppfyllas av helig ande. Står det här. Och här öppnade himlen sig och Guds ande föll över Jesus. Och så sa Gud något fantastiskt. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Och precis samma ord säger Gud till oss idag. Detta är min älskade son, min älskade dotter. Hon är min utvalde. Och Gud utväljer dig. Så oavsett om du döpte dig för 45, 50, 70 år sedan eller en vecka sedan. Så är det så att Gud vill resa dig upp. Och han vill låta dig bli fylld av den heliga anden. För att du ska utföra det som han vill. Och gå i den spännande kampen för honom. Gud välsigne er. Nu ber vi tillsammans. Herre, vi prisar dig att du är vår far. Jag tackar dig, Herre, för att vi fick få låta döpa oss till tro på dig. Till att vandra med dig och att du aldrig lämnar vår sida. Herre, vi prisar dig för den heliga ande som du vill låta oss uppfyllas av. Tack att vi får låta oss uppfyllas av din heliga ande, Herre. Och jag bara ber att du ska bekläda oss med kraft, Herre. Kraft så att vi kan utföra det verk som du kallat oss till, Herre. Jesus, som församling och som enskilda, Herre. Vi behöver fyllas av dig, Jesus. Vi prisar dig för att, Herre, med dig så är ingenting omöjligt. Tack också, Herre, för att du hjälper oss genom de svåra stunderna. Tack, Herre, för att du hjälper oss att gå igenom elddopet, Herre. Och vi ber dig att det svåra som vi går igenom ska kunna slipa fram det där vackra och äkta i oss, Herre. Låt oss få se guld och silver, Jesus, Herre, i våra liv, Herre. Låt oss få bli förfinade, Herre, så att det som är sant och äkta får komma fram, Herre. Så att det som är världsligt och det som är död, Herre, i våra liv och som har blivit förtorkat, Herre, att det får läggas bort, Herre. Och det där tydliga, det som är i djupet, Herre, det får du träda fram, Jesus. Vi prisar dig för det, Herre. Tack, Gud, för att du gör ett verk. Och jag ber att du ska fortsätta ditt verk i oss, var och en, Herre. Välsigna mina medsyskon, Herre. Och låt oss få uppleva hur du leder oss, Herre. Enskilt för varje familj. Jag ber om din välsignelse, Herre. Låt varje familj uppleva din härlighet, Herre. Denna vecka som ligger framöver, Herre. Varje enskild person i sitt arbetssituation, Herre. Låt varje person uppleva hur du leder, Jesus, och talar, Herre, i vardagen, Herre. Jag ber dig om andens dop och andens smörjelse över var och en, Herre. Och jag ber dig att du fyller oss, Jesus, Herre, med frimodighet, Jesus. Tack för att du är tröstaren, Herre, och du torkar våra tårar, Herre, och tar oss, Herre, från mörker till ljus. I Jesu namn. Amen. Amen.